Hej på er allesammans. Jag hoppas ni haft en riktigt fin jul och att ni fått fira med nära och kära. Och för dig som inte fått det och känner dig lite ensam, dig tänker jag lite extra på just nu. Jag fortsätter att släppa favoriter i repris och nu ska ni få lyssna på avsnittet med Elisabeth Kylenstierna om att vara good enough. Något som kanske kan vara bra att ladda upp med inför kommande år. Och avsnittet, ja, det sponsras precis som vanligt av Excitec som kommer att följa med oss hela nästa år också.
Och nu bestämmer jag mig för att jag vill inte vara omodern och trycka ner mig själv längre, utan jag börjar idag, nu, efter att jag har lyssnat på det här. Och så varenda gång det dyker upp en tanke om att jag inte är tillräckligt bra, eller jag kommer nog att misslyckas, jag kommer inte få det här jobbet, alla såg vad jag gjorde, ba 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 ba, så bara en stor fet hand och gärna ett ljud också.
Ja. Ja.
Så håll käften och gå och stäng in dig någonstans. Jag vill inte höra vad du säger.
Ja, hörni, det här var en lite annorlunda inledning av veckans avsnitt. Men jag ville lägga den här delen av mitt samtal med Elisabeth Kylenstierna först, för det var så himla bra helt enkelt. Hennes höga krav på sig själv och viljan att alltid bli omtyckt höll på att ta död på henne. Och idag får ni ta del av hennes historia och vad hon gjorde för att känna sig good enough. Vi pratar om hur det handlar mycket om att till att börja med vara centrerad och grundad i sig själv och sitt eget värde. Vi pratar också om hur viktiga relationer är, perfektionism, rädslan att misslyckas och prestationsångest. Men också om vad vi kan göra för att undvika allt det här. Det här är ett långt avsnitt, för Elisabeth säger så himla mycket bra saker som jag tror att ni kan ha nytta av. Se därför till att lurarna sitter bra, för här kommer en timme med Elisabeth Kylenstierna. Så vi säger hej och varmt välkommen till Elisabeth Kylenstierna. Så säger man, eller hur?
Så säger man, det var helt korrekt.
Ja, man gör det, var bra. Jag försökte stava ditt namn några gånger och det är inte helt lätt.
Nej, det är många bokstäver i det.
Ja, du har faktiskt bytt namn också.
Ja, det har jag gjort.
Men precis. Du blev ju årets talare 2019, eller hur?
Ja, stort för en månad sedan ungefär. Ja, tack så mycket. Det är ju inte så stor hjälp just nu då, för eftersom nu är ju liksom våren avbokad.
Ja.
Men det var väldigt kul den dagen i alla fall.
Mm. Ja, och det var inom ledarskap och kommunikation och sådär som du vann, inom den kategorin?
Nej, det var inte någon sån kategori, utan Nej. Det var årets talare.
Årets talare totalt.
Av de kvinnliga då nominerade. Och det var ju inom alla möjliga olika ämnen. Sen är det ju oftast ledarskap, kommunikation, grupper, relationer på arbetsplatser, förändring, beteenden och sådana saker som jag föreläser inom. Mm. För att det är det jag jobbar med. Mm. Så.
Ja, det är ditt jobb nu att föreläsa.
Nej, jag brukar tänka att så här, jobbet är ju egentligen det jag gör på golvet. Det vill säga att handleda mina ledningsgrupper som jag jobbar med. Mm. Att jobba med klienter, och det är både inom terapi, jag är KBT-terapeut bland annat, och inom då ledarskapscoaching. Men sen så, för att jag gör de jobben med de människor som jag möter, så finns det också något att berätta inom föreläsningar. För jag har en idé om att man inte bara kan stå och föreläsa om en massa grejer som man inte också gör till vardags.
Nej, precis.
Det är viktigt för mig i alla fall.
Mm.
Så det jag föreläser om, det är det jag liksom gör med mina grupper och ute på arbetsplatser där de kanske vill förändra en kultur eller lära sig och ge varandra feedback eller vad det kan handla om.
Mm.
Så ser det ut. Men det är väldigt kul att föreläsa. Det är väldigt roligt. Det är nya jobbarkompisar varje dag.
Ja, precis. Mm. Ja, det blir ju så. Men du är journalist från början.
Ja, från början är jag journalist och har skrivit väldigt mycket i tidningar. Mm. Alla möjliga slags tidningar. Mycket inom barnfrågor och följt en hel del olika fall där familjer inte fick den hjälp och stöd av samhället som de skulle få när det var särskilt utsatta situationer och mycket sånt har jag hållit på med.
Mm. Hur kom du in på det? Eller varför ville du skriva om det liksom?
Alltså, jag har alltid haft ett intresse för människor som inte har det så lätt. Mm. Av olika skäl, alla möjliga olika områden. Det har jag haft sedan jag var liten. Jag har rest väldigt mycket för att jag är liksom uppvuxen i en flygarfamilj. Mm. Så det har alltid funnits där.
Mm. Och, du har sett mycket, eller?
Ja. Och idag reser ju många människor runt om i världen och vi förflyttar oss på ett annat sätt än vad vi gjorde då. Så det har alltid funnits ett intresse ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft lätt för att vara i sammanhang där människor egentligen har det svårt. Det finns ju många som tycker det är läskigt med människor som är i sorg. Man byter trottoar om det kommer någon som man liksom vet har varit med om något. Man vet inte vad man ska säga, man vill inte störa, allt sånt där. Men i sådana sammanhang har jag alltid fungerat bra. Bättre än när egentligen alla går runt och
är glada.
Ja, så här, låtsas att allt är tipptopp. Det har jag svårare för att bara förstå, liksom.
Ja.
Så därav kom det sig att jag då började skriva om sådana saker som frilansjournalist under 10 års tid. Och sen började jag jobba som volontär.
Mm. Inom?
Ja, på BRIS. Ja. Så att jag pratade med barn i 15 års tid. Och sen började jag jobba på en tjejjour där det var bara tjejer. Jag har jobbat, jag har också suttit med i rådet för ECPAT som jobbar med barnprostitution och barntrafficking och så. Jag har jobbat med hemlösa och har drivit egna insamlingsprojekt för dem. Och jag har de senaste åren jobbat med kvinnojouren där jag hjälper till när det är någon som har väldigt särskilda behov, särskilt svåra situationer och så.
Är det roll som terapeut då eller?
Då är det som volontär.
Ja.
Så då handlar det om så här, vad behöver den här personen som rymde i natt från sitt hem och har pyjamasen hon sprang i?
Mm.
Vad behöver hon för något? Så när det finns särskilda sådana fall så är jag med och hjälper till och ser till att hon får det hon behöver. För kvinnojourerna har ju en begränsad förmåga också och begränsad tillgång till allt. Så.
Och begränsad ekonomi och allting.
Ja, och många kvinnor, väldigt många kvinnor. Så det kan vara bra med lite avlastning då.
Mm. Vilket driv och engagemang ändå.
Jag har ett väldigt engagemang för människor. Och jag lever liksom väldigt nära mina värderingar i form av att se människor och hjälpa till och tänka utanför sin egen lilla ruta. Bara se till att det blir bra för en själv. Så där. Det tycker jag, det är inte så mycket jag.
Det är inte så mycket du.
Nej.
Men sen, för du sa att du är KBT-terapeut också. Mm. Så det har du pluggat då när du slutade som journalist.
Det har jag pluggat, ja. Jag började ju plugga till med en coachutbildning. Och sen efter det så blev jag kontaktad av människor som hade lite tyngre problematik än vad jag egentligen hade utbildning till.
Mm.
Och då, men jag märkte att det här tycker jag är så pass intressant. Så då har jag liksom under 10 års tid så pluggade jag till mig på de områden som jag var intresserad utav.
Mm.
Och det var bland annat KBT-terapi och sen var det ju medling, konflikthantering, krishantering, sorgbearbetning, trauman, sådana där saker. Sen är det klart att idag om jag sitter och arbetar med en ledningsgrupp så kanske det inte är alla de ämnena. Men det är rätt bra att ha den bakgrunden, märker jag. För att jag är liksom inte rädd för människors känslor och utbrott och hur vi beter oss och sådär. Så det är ganska bra att ha den bakgrunden, tycker jag.
Ja, för KBT, det går väl mycket ut på att man liksom ändrar beteenden utifrån vad man har för utmaningar eller problem.
Ja, att exponera sig för det som man är rädd för väldigt mycket. Ja. Det som där det låser sig och det som hindrar en att att exponera sig för det för att också övervinna en rädsla till exempel. Och det går rätt fort ska jag säga. Man kan ha, folk kan ju komma med att ha haft någon typ av problematik under hela sitt liv ibland.
Mm.
Det går ganska snabbt att övervinna det där. Sen finns det ju, jag tror rätt mycket på kombinationen av att titta på historiskt, var kommer det här ifrån? Hur kommer det sig att du har det så här som du har det? Och att också jobba framåt. Så jag, ibland i KBT-terapin så är man ju bara intresserad av att förändra. Men jag har ju då min bakgrund även i sorgbearbetning där man går väldigt långt tillbaka. Man tittar i princip på hela sitt liv, vad man har varit med om och hur har de här sakerna jag har varit med om påverkat mig. Vilka val gör jag idag? Hur lever jag mitt liv på grund av vad jag har varit med om? Jag gillar kombinationen av det.
För det handlar väl mycket om att så här inse att ångest är övergående, eller hur?
Ja.
Att utsätta sig för ångest.
Ja, och stå kvar.
Ja.
Och stå kvar, och stå kvar. Och klara av det och se att jag överlevde faktiskt. Nu kanske jag kan ta ett steg till. Det är en enorm vinst när en person märker att ja, men jag andas, jag står här, kroppen fungerar, det var svinläskigt men jag är här, jag dog inte. För det är ju, har man panikångestattacker så är det oftast det man är faktiskt rädd för i det stora hela, att man ska dö. Men det gör man inte.
Nej, man gör ju inte det.
Nej.
Och visst, ångest pikar väl och sen blir väl den piken lägre och lägre ju mer man utsätter sig för den.
Och problemet är om du sticker när du pikar eller gör något annat, för då har du aldrig fått känna att det faktiskt la sig sen.
Nej.
Ja.
Ja, det är ju superhäftigt.
Ja, det är det.
Blir man helt botad från ångest eller handlar det bara om att lära sig att hantera det?
Jag skulle säga att det är lite olika.
Mm.
Ibland kanske man har en situation där man vet att det här blir inlärning för mig. Jag tränar in ett nytt beteende.
Mm.
Det är inte mitt automatiska, utan det blir ett inlärt.
Mm.
Medan andra beteenden är, de övergår. Och folk kan se tillbaka på att, oj, förut var jag sån där. Eller jag reagerade på det viset, men det gör jag inte längre.
Nej. Vi ska prata om, du är ju här, det här är ett jätteintressant ämne, men det är ju inte därför främst som du är här. Du är ju här därför att du har en föreläsning som heter Världens bästa good enough, eller hur? Som jag tyckte var superintressant. Du gör ju massa olika typer av föreläsningar. Vi har varit inne på det, ledarskap, kommunikation, jobba i grupp. Men just det här att vara good enough, att inte ha så höga krav på sig själv, eller hur? Att inte vara perfektionist. Det är ju någonting som jag tror är väldigt vanligt bland kvinnor, om man får generalisera lite. Att vi har väldigt höga krav på oss själva. Och det har ju kommit upp ofta i den här podden. Att man är väldigt högpresterande. Men vi måste ju börja med att prata om varför började du, för du har skrivit en bok om det här för många år sedan. Innan du bytte namn. Och vi måste ju börja med storyn varför. För jag har förstått det som att du började med det här på grund av att du själv hade väldigt höga krav på dig själv. Att du håller på att ta död på dig själv har jag till och med läst någonstans. Så vi måste börja med din story, känner jag.
Precis, och den boken heter ju Good Enough och kom ut under mitt namn när jag hette Gummesson.
Ja, så var det jag kommer inte ihåg det namnet.
Nej, men så var det. Och det var ju så att absolut, jag hade höga krav på mig själv och höga förväntningar på mig själv. Och som inte var, hade förankring egentligen i verkligheten. Det vill säga, det var inte kanske så att min arbetsgivare hade sådana krav på mig själv till exempel. Utan de satte jag på mig, vilket är rätt vanligt att man gör. Jag får ju ibland vara ute och hjälpa till där cheferna är så här: vi vill ha hjälp med att vår personal ska leverera lite mindre. För vi vill ha kvar dem. Vi vill inte ha alla utbrända och sjukskrivna. Liksom. Så kan det ju vara. Men jag hade väl egentligen en grundläggande önskan om att bli omtyckt. Och att bli accepterad och vara okej i andra människors ögon. Och i mina egna ögon. Sen har jag ju då ett väldigt driv. Alltså jag har mycket energi. Jag klarar av att göra väldigt mycket saker. Jag kan jobba under alla möjliga omständigheter. Jag är den minst gnälliga människa, alltså på så sätt. Och den tvärt emot en hypokondriker, tyvärr. Vilket gör att jag kan bara köra på i, och tänker inte så mycket då, utan bara gör det jag ska. Men det höll ju också på att bli mitt fall. För att Det jag inte visste om var att jag hade en åkomma i magen. I ett av organen som var väldigt påverkat. Och det var alltså inte så att det handlade om en utbrändhet eller gå in i väggen. Utan det handlade snarare om att jag åsidosatte den här magåkomman. Mm. Men det är också kopplat till att jag har väldigt hög smärttröskel. Mm. Jag klarar tyvärr mycket. Det kan ju vara bra ibland, men inte om man håller på så under en längre tid. Och en dag så rasade kroppen ihop. Mm. Och jag åkte in akut och blev opererad. Och då var min mage, ja, det var bara som gröt i den här. Det var liksom infekterade organ och det var jättedåligt. Och den här läkaren som opererade mig berättade att det var väldigt nära att jag inte hade klarat mig. Hade jag inte legat på ett operationsbord när de upptäckte det här så hade det liksom kunnat vara det sista jag gjorde. Mm. Jag hade ganska svårt att ta till mig det då. Det var inte så att jag, oj, vilken vändpunkt i livet. Nej. Det blev det ju sen, men det fattade jag inte riktigt då. Och det är ju också det att, ja, det kan hända dramatiska saker, men det handlar ju fortfarande om vilken attityd man har till sig själv, hur mycket man tar in, vad man liksom gör utav det.
Mm.
Så att jag hade verkligen kört på i livet och varit försökt vara fantastisk överallt. Aldrig säga nej. Gå emot sig själv. Gå emot sina egna behov och önskemål. Bara för att köra på. Liksom. Och sen när det där hade hänt då så började jag göra några små förändringar. Men jag blev sjuk sen 6 år senare. Och då blev det mycket större förändringar. För då blev jag faktiskt rädd. Det hade jag inte blivit första gången.
Vad blev du för sjuk då? Var det samma grej?
Ja, det var också i magen.
Ja.
Och det var bra att jag blev rädd då. För jag blev mer rädd om mig själv också. Och rädd för att jag faktiskt inte skulle klara det, för att kroppen inte skulle orka. Men jag tror att de första förändringarna jag gjorde också hade, att det var bra att jag hade börjat lite redan innan. Och det jag hade börjat med var ju att fundera på vilka människor jag hade i mitt liv, hur de uppförde sig mot mig, hur vi betedde oss mot varandra, hur jag betedde mig mot mig själv, vad jag gick med på och inte gick med på. Att liksom inventera i sina människor. Också vad jag sa ja till och vad jag sa nej till. När jag sa ja, när jag sa nej. Vad jag hade dåligt samvete för om jag hade sagt nej.
Vad kunde det vara du hade dåligt samvete för?
Ja, men om jag gick på ett föräldramöte i skolan. Och läraren ville ha hjälp med någonting. Så här, skulle någon kunna hålla i det där eller fixa det? Och så här, och jag inte erbjöd mig att fixa det. Så mådde jag ju dåligt samtidigt. Och trodde att alla och andra också tyckte att det där borde väl hon ändå ha gjort.
Ja, precis.
Ja. Men jag vet ju idag att folk sitter ju och tänker på sig själva. Det var inte så att alla andra föräldrar satt och tänkte på mig. De satt och tänkte på sig själva. Det förstod jag ju inte då.
Nej.
Det är väldigt spännande det här, hur man kan ha så lågt värde på sig själv. Man har så låga tankar om sig själv. Och samtidigt tror att man är världens mittpunkt. Det är en sån paradox det där.
Ja, vad beror det på?
Ja, det är ju den låga självkänslan, den låga självrespekten som stökar i kring. Men det är en sån otroligt märklig kombination, tycker jag. För det är ju som att tro att alla går runt och tänker på mig, men det gör de ju inte. Samtidigt så tänker inte jag på mig själv tillräckligt mycket för att göra det bra för mig själv.
Nej.
Det är konstigt.
Ja, det är ju det är ju lite vad som en dubbelbestraffande, eller vad ska man kalla det? Det blir ju en paradox, som du säger. Det är liksom lite motsägelsefullt.
Ja. Och då det är det man behöver också förstå, att de här människorna tänker inte på dig.
Nej.
De bryr sig inte om vad du sa nu.
Nej.
De har fullt upp med vad de själva säger. Men bara det här att förstå att alla gör likadant. Jaha. Okej, det blir ju en annan sak att gå in i ett rum där jag fattar att alla tänker inte på mig här inne. Eller vad jag säger, eller vad jag har på mig, eller hur jag pratar. De funderar på sig själva. De är fullt upp med det.
Och man är ju ganska egocentrisk.
Ja, ju lägre självkänsla och ju lägre självtillit och självrespekt och liksom inre trygghet. Och ju mindre grundad man är, desto mer centrerad till sig själv är man.
Mm.
Och det är ju också en märklig kombo att när jag faktiskt börjar bry mig om mig själv, jobba med mitt eget inre, jobba med min personliga utveckling, jobba med den här respekten för sig själv, att ha en empati för sig själv, så kan jag ju också bry mig om andra människor på ett helt annat sätt. För det kommer ifrån något annat då. Det kommer inte från att jag bryr mig om er och gör alla de här grejerna för att ni ska tacka mig och säga gud, hon är så fantastisk. Mm. Utan jag gör det för att jag på riktigt bryr mig om dig, och jag kan göra det för att jag har brytt mig om mig själv också.
Mm. Ja, det är intressant.
Ah.
Men vad tror du att det grundar sig det här i, att du hade så höga krav på dig själv och att du vill att folk skulle tycka om det? Var det dålig självkänsla eller liksom har du...
Ja, det finns ju massvis med saker som har hänt i mitt liv. Och jag har fått en helt annan integritet efter att jag har börjat rå om mig själv.
Mm.
Och jag tänker att ibland är det inte kanske det som är det viktigaste. Alla har sin historia. Alltså, det är ju också så här. Det är ju, alla olika relationer som vi har i livet påverkar oss på olika sätt. Men det handlar ju också om att ta ansvar för det.
Mm.
Och när jag började göra det, då började det hända grejer i mitt liv. Och då fick jag ju ändra på rätt mycket. För det som är jobbigt när man börjar ändra saker, det är ju lite att... Eller när man börjar bli medveten, ska jag säga. Då, när jag började bli medveten om grejer i mitt liv, så blev det ju som att om jag låter allt vara som det är, då har jag ju verkligen gett upp mig själv.
Mm.
Då har jag ju inte... sett om mitt hus eller brytt mig om vad som är viktigt för mig. Så då får man ju i så fall hålla sig omedveten och fortsätta ljuga för sig själv.
Mm.
Men det blev inte möjligt för mig längre.
Nej.
Det var efter den första gången jag blev sjuk, när jag började titta lite tydligare, vilket var jättejobbigt.
Mm.
Jag hade ju lurat mig själv i så mycket att men det här blir bra nu. Så det var ju då jag också började som volontär. För att det var första gången som jag tänkte att jag vill faktiskt ägna mig åt någonting som är meningsfullt för mig.
Mm.
Och nu kommer jag att göra det oavsett vad det innebär för någon annan. Mm. Jag tänker bara göra det här nu.
Mm.
Och sen andra gången som jag blev sjuk, då var det mer som att allting bekräftades som jag hade gått och funderat på under 6 års tid. Att det är nu du måste göra de här förändringarna.
Mm.
Du har inte alltid i världen på det. Nu har du redan legat här på liksom akuten 2 gånger. Så nu måste du göra de här sakerna. Mm. Och då började jag göra mycket mer förändringar.
Vad var det för förändringar du gjorde då? Alltså, ja. Vad var det du blev medveten om?
Ja, jag sa upp mig till exempel.
Mm.
Alltså om jag inte tas tillvara på den här arbetsplatsen så ska inte jag vara här.
Nej. Vad var det då? Var du journalist då?
Ja,
var du,
ja. Ja, precis. Och jag jobbade mycket med kommunikation då. Och kände att taket var nått där. Det är inte de kvaliteter jag har, det som jag kan, det används inte här.
Nej.
Sen var jag väldigt sugen på att jobba med människor. Och tyckte att det var liksom dags för det.
Mm.
Och det gick inte att göra det där.
Nej.
Jag ville jobba med människovårdande yrken.
Mm.
Och sen var jag faktiskt också väldigt nyfiken på hur det var att vara sin egen chef.
Ja.
Och ha egen firma.
Mm.
Och jag hade varit på en föreläsning. Där någon föreläsare också hade egen firma och också jobbade med såna här saker. Han hade gått över till sin granne en tisdag förmiddag och tagit en fika. Och det var inte det historien handlade om, för sen handlade det om vad de hade pratat om. Men jag fastnade i det där. Men vad trevligt det lät.
Ja, och gå över till grannen och ta en fika.
Är det så man har det när man har egen firma och kan styra över sina egna tider?
Ja.
Och jag hade också haft både mina bästa och mina sämsta chefer där jag hade varit anställd. Och tänkt så här, tänk om jag kom få såna här sämst varianten igen.
Mm.
Det blir ju hemskt nu när jag har sett och förstår mer om ledarskap.
Mm.
Så det verkar väldigt trevligt att få vara sin egen chef.
Mm. Precis.
Så då kastade jag mig ut i det.
Du pratade lite om relationer också. Mm. Vad var det för typ av relationer du gjorde dig av med som du kände påverkade dig?
Mm. Det var väldigt mycket människor som ville bestämma.
Mm.
Relationer där folk ville bestämma över mig, ville ha kontroll över mig. Eller hade väldigt mycket åsikter om hur jag skulle göra och hur jag skulle vara.
Mm.
Det är jag jättetrött på.
Mm.
Jag är väldigt intresserad av människors åsikter, men jag vill få be om dem då.
Mm.
Eller vara beredd på att de kommer.
Mm.
Jag var trött på relationer där jag blev förminskad eller tråkigt behandlad. Jag ville inte ha det så längre. För jag hade också sträckt på mig själv mycket mer. Där det var så här, jag måste inte springa efter och laga det här nu.
Mm.
Utan, ja, nu blev det på det viset. Mm. Och då...
Du valde att göra slut med vissa människor.
Ja. Och även se över vänskapsrelationer där jag var den som gav väldigt mycket.
Mm.
Men inte fick så mycket tillbaka. Eller allt hängde på att jag tog initiativ. Eller ringde eller hittade på. Eller fixade eller tröstade. Eller tog hand om och sådär. Ja, jag gjorde slut med massvis med människor. Valde lite om också. Så här. Vilka ska kvala in här i mitt nya?
Mm.
Vilka behöver jag, vill jag ha här? Och vad vill jag, hur vill jag vara? Hur vill jag vara som mamma? Och hur vill jag vara i mitt yrkesliv? Och vad behöver jag då runt mig? Liksom. Men sen handlar det ju om hur jag betedde mig också, såklart.
Ja.
Och i vilka relationer tycker jag om mig själv?
Mm.
Alltså, vilka är det jag umgås med och känner så här, vad bra jag är ihop med den där människan?
Mm.
Det handlar ju om vad som händer från bägge sidor.
Mm. Ja, så. Det är klart.
Mm.
En relation är alltid tvåvägsmässig.
Ja, fast ibland är det ju så här, ja, här har jag det på det viset med den här personen och det kommer inte kunna förändras.
Nej.
Allt kommer hänga på mig.
Mm.
Ja, då kanske inte jag ska satsa på det nu. Det kanske inte är där jag ska försöka jobba för att få den här personen att förstå hur jag skulle önska att vi hade det. Om det inte är möjligt.
Nej, man är olika som personer också.
Ja.
Jag hade ju en sån relation som jag bara, nej men antingen så väljer jag att acceptera att det är så här och då får man acceptera att det är så. Mm. Eller så väljer jag att inte fortsätta.
Ja.
För att det tar mer energi av mig än vad det ger. Och jag valde alternativ nummer två då. Men, men det vill ju inte säga att det, den personen kan förändra sig framöver, tänker jag.
Du menar att den kan det?
Ja,
det kan den ju göra och då kan den ju komma tillbaka till dig. Och då kan ju du själv välja hur du vill ha det med den.
Ja, precis.
Men jag hade en kompis också som jag upptäckte när jag började göra de här... mera reflektera och började tycka, liksom ro om mig själv på ett bättre sätt och sätta gränser och se, kolla hur människor betedde sig och så. Då var det en person som jag upptäckte att den där människan, apropå förminska, den människan förminskar ju mig hela tiden.
Mm.
Fast med humor, lite kul så där sticker till mig lite.
Mm.
Jag hörde inte det där alla åren innan. Jag förstod det inte och jag hörde det inte. Jag skrattade och så försökte jag vara ännu bättre. Fixa ännu mera. Mm. Var ännu bättre kompis.
Mm.
Men när jag började, det är ju som att få på sig ett par andra glasögon.
Mm.
Så då började jag ju se. Men vad är det hon säger egentligen?
Mm.
Vad är det hon säger? Och börja bemöta det. Vad menar du när du säger sådär nu?
Mm.
Vad menar du då? Och det var ju för mig otroligt modigt. Jag hade ju aldrig vågat säga någonting sånt förut. Eftersom risken var att jag då inte skulle få ha den här vännen kvar.
Ja, och den här rädslan för att inte vara omtyckt.
Ja, precis. Allt det där som var ute och gick med mig hela tiden.
Mm.
Men nu började jag våga ifrågasätta. Fick ingen riktigt bra svar sådär. Så vid ett tillfälle, för då var det faktiskt andra människor som också som hade kommit fram till mig och sagt... Men vad är det hon säger egentligen? Hör du hur hon pratar till dig?
Mm.
Då fick jag ju det här bekräftat att det inte bara jag som reagerar utan det är även andra. Så då frågade jag om vi kunde ta en promenad.
Mm.
Eller bara ses, frågade jag först. Kan vi ses? För jag skulle vilja prata om en grej som jag har upptäckt händer mellan oss.
Mm.
Och då fick jag till svar, nej jag har inte tid. Nej men det skulle vara... Jag skulle verkligen vilja ta det snacket. Vi har känt varandra så länge. Det är ingenting jag är arg för. Det är ingenting som jag ska... Jag ska inte trycka upp det mot väggen. Jag vill bara utforska en grej som jag har upptäckt. Skulle höra lite vad det är som ligger bakom det och så. Och hitta ett annat sätt.
Mm.
Och jag försökte liksom... Ja, prata på det här sättet. Men jag fick nej.
Mm.
Det fanns inte tid. Det var inget viktigt för henne. Och så vidare och så vidare. Så då fick jag ställa det här på sin spets. Så du menar att 20 års vänskap... Vi kan inte investera en timmes promenad i att försöka titta på en grej i den här vänskapen som jag inte mår bra i.
Mm.
Och då gick inte det. Så då sa jag tack och hej. Då är det slut nu.
Ja.
Och sen saknade jag det jättemycket. För det var ju mycket som var kul också. Mm. Men jag är i efterhand jättestolt över att jag verkligen stod fast. Och jag har stått fast vid det.
Mm.
Och jag är, precis som det du säger nu, om den här personen skulle komma och säga, gud, jag har verkligen funderat på det där. Och det var ju inte, det blev inte så bra det jag gjorde mot dig. Och det var nog av det här skälen. Jag är verkligen ingen långsint person. Men det ska inte ligga på mig att fixa det.
Nej.
Jag har alltid fixat förut. Jag har alltid varit den som har sprungit efter. Nej, men kom, vi kan väl bli vänner igen. Och jag lovar, jag ska aldrig mer. Och tagit på mig allt.
Mm.
Men det är så här, nej. Tänker inte göra det mer.
Jag känner verkligen igen mig i det.
Ja, gör du det?
Jag tror att många gör det. Inte just det här förminskande grejen. Men att man så här, vill ta ansvar för allting.
Ja,
det är nog mitt fel. Eller det här blir nog... Ja, du vet.
Ja.
Det är jag och mig det är fel på. Jag måste ändra mig.
Ja.
Och så gör man det, så gör man det, så gör man det.
Mm.
Och sen så... Till slut så inser man nog att det kanske inte är mig.
Nej.
Det är fel på.
Nej.
Och det, egentligen behöver det inte vara fel på den andra heller.
Det är bara alltså, det är fel ihop liksom.
Ja, men att det inte funkar tillsammans. Att man har olika förväntningar på en vänskap. Att man är på olika sätt.
Ja.
Och då kan man ju bara acceptera det och säga att... Ja. Men då har vi olika förväntningar på vänskap.
Ja.
Då har man ju ett val vilken energi man lägger in, tänker jag.
Ja.
Ja, det är intressant.
Det är jätteintressant. Och att kunna prata om förväntningarna istället för att de är liksom dolda men stressar oss båda två.
Mm.
Det tycker jag är... Alltså, man borde egentligen ha utvecklingssamtal med sina vänner också. Precis som man har i skolan eller på jobbet.
Mm.
För det finns ju så många fina relationer. Och för i min del som har vuxit så starkt efter att jag gjorde mina förändringar.
Mm.
Men jag är ju också en helt annan vän att ha idag än vad jag var då.
Mm.
För då var jag upptagen av att, ja men du vet, passa in och bli omtyckt och fixa och fixa och fixa och fixa åt alla hela tiden. Men idag så kan jag säga nej, nej det passar inte, jag kan inte. Och jag behöver inte heller hitta på grejer att jag ska jobba eller göra massa saker. Nej, jag orkar inte. Jag behöver vara rädd om mig. Och det vill ju jag att mina vänner också ska vara. Jag vill ju att de ska vara måna om mig också.
Ja, det är klart.
Så det är ju helt annat, det är ett helt annat djup i relationerna. Men det är ju också för att jag törs visa mig. Jag måste ju inte vara bra hela tiden.
Nej.
Jag kan, ja, det där blev inget bra. Jag kan be om ursäkt. Jag försöker inte säga att allt var någon annans fel eller skylla ifrån mig. Utan, ja, det var mitt fel.
Mm.
Det var jag som sa något dumt. Eller det är inte... Det är inte så farligt. Det hänger inte på en, det hänger inte på ett misslyckande. Och apropå prestationer som du inledde med, det behöver inte, det handlar inte heller om, jag menar, en prestation kan gå åt skogen, men det betyder inte att jag är en sämre människa för det. Det bara blev en sämre prestation. Och det blev det av en anledning, och då kan man titta på den anledningen, så kan man lära sig något utav det istället.
Det handlar mycket om självkänsla och självinsikt.
Ja. Men sen är det ju också så att om jag skulle jämföra mig själv idag, vem jag är nu och hur jag beter mig nu och hur jag fungerar och hur jag tänker och så med förut, så är ju det är ju som på ett sätt två olika personer, och på ett annat sätt att jag har liksom fått bli mitt grundjag. Jag har mycket större utrymme för vem landade jag här som, vad var det jag kom med egentligen. För det fick inget utrymme. För det var så mycket annat som var, jag trodde var viktigt. Och att liksom landa ner i det igen. Och bli liksom trygg med mig själv. Och grundad. Och kan se beteenden på en gång. Som blir dåliga. Och säga ifrån. Jag skulle inte kunna göra det jag gör idag. Om inte jag hade gjort den förändringen. Absolut inte. Det ska inte att stå inför liksom 800 pers. Och hålla en föreläsning. Och tänka att det viktigaste är hur jag ser ut på scenen. Eller...
Nej.
Det blir ju helt fel. Man går upp med fel grejer då. De kollar inte. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att de får med sig det jag vill berätta om.
Det är en helt annan inställning.
Ja, helt annan inställning.
Men vad tror du att det beror på att kvinnor generellt nu då? För jag antar att du har sett det. Att vi har högre krav på oss själva. Vad tror du att det är?
Alltså det finns ju väldigt många män också. Vi får inte glömma dem. Det är väldigt många män som också har väldigt höga krav på sig själva. Som inte heller törs visa sig egentligen. Som också tror att alla andra egentligen är bättre. Och sliter och kämpar och håller på för att tävla om det. Så det finns verkligen både och. Mm. Sen tror jag att vi kvinnor pratar mer om det.
Mm.
Och därför så kanske vi tror att det mera är vi.
Mm.
Men jag tror att det gäller väldigt många. Och det är unga tjejer och det är unga killar. Och det är liksom äldre och det är alla sorter och åldrar.
Mm.
Men vi kanske har ett ännu tydligare sätt att jämföra oss med varandra.
Mm.
Vi gör nog det lite mer högröstat än vad män gör, kanske. Vi är verkligen inte schyssta mot varandra.
Nej. Kvinnor emellan män.
Oh.
På vilket sätt har du sett det?
Ja, men som ett exempel. Jag jobbar ju väldigt mycket med många män.
Mm.
Och många män som har mycket makt.
Mm.
Och de kan ha makt för att de har mycket pengar. Och det är stora bolag med massa anställda, bla bla bla. Eller de kan ha mycket makt för att de har många streck på armen, försvaret, polisen. Många sådana uniformerade människor med mycket makt.
Mm.
Eller de har mycket makt för att många är rädda för dem. Jag jobbar ju på fängelser i Sverige och i USA. Det är folk som sitter inne för grejer som är liksom... Så många män med mycket makt. Och faktiskt, jag ska inte säga aldrig, för det är klart att det har varit situationer, men vi har löst dem.
Mm.
Det, för mig är det är väldigt lätt att komma in som kvinna. Sen behöver jag vara tydlig och så vidare. Men när det blir svårt i min roll, då är det när jag ska jobba med kvinnor. Mm. Absolut inte alla kvinnor, men... En grupp kvinnor med mycket makt, de ska ofta spela ut mig och de köper inte riktigt. Att jag kanske styr upp en ledarskapsdag eller så. Det ska jämföras, det ska tryckas till. Det finns också en lossad omtanke som kommer ifrån kvinnor,
mm.
men som inte kommer ifrån män. Om jag har gjort någonting och köttat på med något, då kommer det alltid hejarop från männen.
Mm.
Coolt! Wow! Stort! Medan kvinnorna är så här, åh, är du verkligen rädd om dig själv nu? Jag är så orolig för dig. Vilket är så här, för mig blir det ett ifrågasättande av om jag kan ta hand om mig själv eller inte.
Mm.
Och det blir en omtanke som jag inte hör, jag hör inte den som omtanke i mina öron. Så det finns olikheter mellan män och kvinnor i det fallet.
Mm.
Men jag tror också att kvinnor tyvärr inte alltid hjälper varandra på ett sätt som skulle vara bra. Och det kan ju bero på att det finns för få platser för kvinnor. Vilket gör att vi måste tävla mer om att få det där lilla utrymmet. Men jag menar, kvinnor hjälper inte varandra och säger ifrån när man hör att någon annan utsätts för någonting på det sätt som jag skulle vilja att det var. Och nu menar inte jag att det är så överallt och alltid, för att jag vet ju att det finns jättemånga fantastiska kvinnor som hjälps åt, men inte i den utsträckning som jag...
Som du önskar?
Ja, och skulle förvänta mig med tanke på vart vi är idag.
Det är så himla dubbla åsikter om det där också. Vissa tycker ju att kvinnor, alltså att systerskapet är starkt och att vi hjälper varann. Men väldigt många upplever ju det som du beskriver också. Så det är som två läger, ska man inte säga. Men det är väldigt olika vad folk tycker om det där.
Och det kanske också finns både och. Det tror jag ju definitivt.
Mm.
Därför det finns ju massvis med fantastiska exempel på kvinnor som hjälper varandra och som lyfter varandra och som kliver i för varandra och liksom puttar undan dåliga beteenden för att gå före och så vidare. Men jag trodde nog att det skulle vara ännu fler.
Mm.
Jag tycker att jag ser den andra sidan också och den är inte helt charmig.
Nej.
Och då känns det lite så här 2020 att det inte borde vara så.
Nej.
Tänker jag.
Det håller jag med om.
Mm.
Och som sagt, det är vissas upplevelse. Och det,
ja.
Det är väldigt dubbelt.
Ja, och det är klart. Det beror väl på vart man jobbar och vilka man träffar och var man är någonstans. Det ser olika ut. Ingenting är ju liksom hugget i sten, utan det ser lite olika ut. Men... Det är också det här tystnadskultur där vi inte säger någonting. Det är ju också att inte kliva fram.
Ja.
Och sen tänker jag i det här hur vi bekräftar varandra. För det är ju en jätteviktig sak när det handlar om det vi pratar om idag. Om vi bekräftar varandra i alla de här extra ansträngningarna som alla gör hela tiden, då
pushas ju det bara uppåt. Då måste vi göra mer och mer och mer och mer hela tiden. Mm. Det blir som liksom mickan i Solsidan som så här, tävlar med sina polare om vem som har gjort svårast barnmat och har liksom, du vet, allt det där. Att istället bekräfta och uppmärksamma andra beteenden.
Mm. Vilken typ av beteenden skulle det vara?
Jo, men det kan ju vara till exempel att inte hela tiden förstärka att gud, du som alltid tänker på alla och du är så pålitlig och kan inte du göra det här som alltid är så duktig på det där? Jag lämnar inget utrymme för dig då att vara något annat än
duktig
och bäst i det. Och det här med vem som har ordnat fika och vem som har fixat och vem som har donat. Att ta ner det där, slappna av lite. Men om jag hela tiden förstärker och konfirmerar och bekräftar när du gör de där sakerna, då är jag faktiskt med i det. Det är som att bjuda någon som försöker bli av med ett alkoholbeteende på ett glas vin. Men ta här lite. Ja. Det är liksom lite samma sak.
Så det är lite vad vi uppmuntrar för typer av beteenden.
Ja.
För jag tänker, det kommer ju upp ganska ofta i den här podden att de här kvinnorna som jag intervjuar, de har ju ofta gjort... De är ju högpresterande.
Ja.
Och många upplever ju att de behöver göra 200% istället för något som brukar användas här, killräckligt. Det är ordet.
Det har jag aldrig hört. Vilket bra ord. Killräckligt.
Det är jättebra, för att män kan ju generellt winga lite mer. Framförallt i näringslivet. Medan kvinnor alltid måste vara. Och det här är något vi hela tiden upprätthåller. På grund av strukturer och normer. Att vi alltid gör saker så jäkla bra. Och som, på något sätt så måste vi göra det för att nå fram. Förstår du? Det blir ju som också en paradox hela tiden. Att vi upprätthåller det som är dåligt. Som gör att många kvinnor har höga krav på sig själva. Och måste vara den här duktiga flickan som vi pratar om. Hur sänker vi kraven på oss själva? Alltså, vilken inställning ska vi ha till prestation liksom?
Ja, men jag tänker att män har, eller ja...
Man får generalisera lite.
Ja, man får generalisera. Har jättemycket att lära av kvinnor, men kvinnor har faktiskt massor att lära av män också. Ibland tycker jag att kvinnor kan sätta sig själv lite på pedestal i att vi gör allt så jävla bra och männen är lite halvdåliga och vi, liksom, de har så mycket som vi ligger före i. Men vi har saker vi kan lära av dem också. Och om det nu är så tydligt då, killräckligt, ja, men ta det och härma. Gör det då. Och jag menar, det gäller ju varje kvinna i varje situation. Så det gäller ju att om jag får en förfrågan om ett uppdrag och jag vet att det är andra män också som har fått den här. Det står mellan någon av oss som ska göra det här. Då är det ju upp till mig hur jag beter mig i det. Och jag lutar mig väldigt mycket mot min kompetens. Jag vet vad jag kan och jag vet att jag kan leverera. Och jag är ju då i så fall ganska killig i det, för jag måste inte hålla på och skriva 13 sidor om alla saker jag kan, utan jag tänker att de får förlita sig på det. Men jag tänker att det handlar om varje person i varje tillfälle. Att man måste ha koll på sig själv. Man måste vara medveten om, när håller jag på med det där nu? När gör jag det där? Att ställa de här kraven. Vad är det de faktiskt har frågat om här när jag ska söka ett jobb eller vad det nu handlar om för något? Vad är det de har frågat efter? Ja, de har frågat om det där. Ja, men resten får väl vara lite... Äsch, det löser sig.
Lite halvdant eller killräckligt,
som vi säger. Lite killräckligt. Och jag tror att mycket av det här kommer när man i grunden faktiskt tycker om vem man är. För då... För vi vet ju också att kompetens är en sak, ja absolut. Vi vill gå till en tandläkare som har en tandläkarutbildning, inte som bara tycker det är så härligt med tänder. Liksom, det räcker ju inte. Utan vi vill kanske använda någon som har en kompetens. Men utöver det så är det ju otroligt viktigt vad det här är för person. Och om jag har en tillit till att jag är en rätt skön typ, då löser det sig. Liksom.
Ja, då är vi tillbaka i det som vi har pratat om innan. Att liksom grunda i sig själv och alla sina relationer och vem man är. Och självkännedom och självledarskap.
Ja, och då finns det något så otroligt fint som jag absolut inte kunde eller förstod då. Men som jag kan och förstår idag. Och det är att alla relationer som jag har, det vill säga varenda människa jag möter, mm. både långa relationer som jag har haft när du och jag sitter här, när jag kliver på en buss och säger hej till en busschaufför, en ny människa på jobbet, alla människor jag möter,
mm.
så har jag 100% ansvar för min del i den relationen.
Mm.
Så även om du skulle bete dig på något sätt mot mig, så har ju jag hela tiden ett ansvar för vad jag gör. Hur reagerar jag? Vad gör jag med det där som du håller på med?
Mm.
Och därmed så kan jag aldrig skylla hur vår relation ser ut, våran kvalitet, på dig.
Mm.
Utan jag behöver ta ett eget ansvar, vilket ju kan verka betungande, men det är också helt fantastiskt. Det betyder att jag kan göra någonting åt det.
Mm.
Så. Och även 100% ansvar i alla situationer som jag befinner mig i. Det är aldrig liksom någon annans fel. Så. Och nu pratar jag om vuxna människor, inte barn.
Nej.
För barn har inte ansvar för sina relationer till vuxna människor. Så det är jätteviktigt att ta den gör den skillnaden. Jag tänker att det i alla de här lägena kan finnas att gå tillbaka till sig själv och kika på vad kan jag göra i det här?
Mm.
Hur har jag det med mig själv och andra och vad skulle jag kunna göra åt det?
Mm.
Men sen är det ju så att jag tror att 98% av alla de här sakerna handlar om kvinnors egen press på sig själv, mm. förväntningar på sig själv, krav på sig själv, och så ordet borde.
Mm.
Jag borde klara av, vad gör de andra? Jag borde också kunna.
Mm.
Borde hit och borde dit, och det är väldigt osexigt egentligen, hela det här sättet mm. att förhålla sig till sig själv.
Ja, och det grundar sig mycket i strukturer och normer, så ja, är det ju.
Men vad som förväntas. Man, ja, mm. och det går ju att bryta.
Mm.
Det går att bryta. Jag kommer aldrig glömma första gången jag sa ifrån kring någon sån här aktivitet där föräldrar skulle, det skulle samlas in pengar och så skulle det göras något med barnen och då så skulle man sälja någon grej. Och jag sa, mm. nej, vi kommer inte göra det. Hur mycket ska vi sätta in? Alltså jag tycker det är jättekul att de ska åka på den där saken och jag förstår att man behöver samla pengar. Mm. Hur mycket pengar handlar det om? För jag kommer inte sälja de här tulpanerna eller strumporna eller
nej.
Så. Vi gör inte det.
Nej.
Ja, tänk om alla skulle säga så. Ja, då skulle alla kunna istället ta sovmorgon den här lördagen och sätta in den där pengen som det ändå kommer att bli.
Ja.
Är du med på vägen däremellan? Mm. Vilken onödig omväg.
Mm.
Men det var ju ett protesterande.
Mm. Folk blev sura på det.
Ja, blev sura. Då fick de
bli såklart,
det.
För ja. Att du bröt.
Ja, jag bröt. Och jag gillar att bryta mot normer som känns unkna. Omoderna.
Mm.
Trista, luktar illa. Jag tycker det är jättekul att bryta mot sånt. Jag tycker det är jättekul att komma in i ett rum och prata om elefanten som ingen pratar om.
Men det kräver ju mycket mod. Och då är vi tillbaka att det grundar sig i självkänsla, ja. Självledarskap, ja. Självkännedom. Ja.
Vi alltså kommer tillbaka dit hela tiden.
Att jobba med de frågorna.
Ja.
Men du har ju sagt att det blir ju sällan bra när man kämpar för hårt också.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Hur inser man att man kämpar för hårt då?
Ja, tyvärr så blir man ju ofta sjuk. Alltså kroppen tar ju stryk, för den orkar inte hur länge som helst. Och det då kan ju se ut på lite olika sätt. Några kan ha ont i magen och andra kan ha spänningshuvudvärk och migrän. Och några kan inte sova på nätterna. Ligger med bettskena och försöker undvika och bita sönder käkarna. Och folk tappar minnet. Och, jag menar, det är ju, alltså, ja, det finns ju alla möjliga olika symptom.
Mm.
För när jag tror att när vi mentalt inte lyssnar, så då kommer det fysiska istället. Mm. Då får vi ta, och det, så var det ju med min kropp också. Jag hade ju gått med en magåkomma som jag borde ha opererat ett år tidigare.
Mm.
Så till slut så var det väl bara så här, nu bryter vi ner henne och lägger henne på marken så det får komma en ambulans och så får vi åka in med henne till akuten så hon får bli opererad. Ja. Då kommer hon ligga still i alla fall när hon är nedsövd.
Mm.
Men det är ju alltid så här, varje minut som jag har fokus på hur andra ska uppfatta mig och vad de ska tycka om mig. Och är det bra nu? Tycker ni om mig nu? Får jag vara med och leka nu? Och blir det här bra kläder? Och låter det här bra nu? Och har jag varit tillräckligt si eller så? Och bla bla bla, och massa saker som jag har hittat på att jag måste vara. Så jobbar jag ju inte med att stärka upp den här grunden.
Nej.
För varje minut, och det betyder inte att man ska bli ointresserad av andra människor.
Nej.
Absolut inte. Jag upplever att jag på riktigt kan bry mig om andra människor idag. Jag har ju liksom gjort det förut också, men det har ju också varit viktigt för mig, har jag ju förstått sen. att få bekräftelsen. För gud, att du blir... vad bra det här blev. Wow. Mm. Wow, du är så trevlig och snäll och schysst. Och wow, vad du ställer upp. Och wow, wow, wow.
Mm.
Idag är skillnaden att jag kan göra de här sakerna utan att någon behöver veta att det var jag.
Mm.
Det är liksom inte det som är det viktiga. Och jag kan verkligen genuint säga det.
Mm.
Sen har jag däremot... det har fått en annan konsekvens. Och det är att jag har lite svårt att ta emot beröm istället. Jag vill hellre skjuta ifrån mig det.
Mm.
Jag vet ju att vissa människor har jag ju faktiskt varit med och räddat livet på.
Mm.
De hade inte levt idag om inte jag hade hjälpt dem ifrån situationer som var destruktiva. Eller i den här jouren som jag har suttit, så har jag ju fått... ungdomar att inte ta livet av sig faktiskt. Mm. Backa ifrån en perrong, backa ifrån en bro och så. Och jag har fått efteråt så här, du har räddat mitt liv. Och då är ju inte jag så här, tack så mycket, nu ska, kan du berätta lite mer om det, hur fantastisk var jag. Utan jag blir mer så här, nej då, det gjorde vi tillsammans. Men hellre det.
Mm.
Hellre det.
Ja, det är en intressant reaktion att man liksom inte... Men det är väl för att du, och tillbaks igen, du är grundad i dig själv. Ja. Och då behöver inte du det berömmet.
Nej, jag måste inte höra det. För mig är det viktigare att den där personen på riktigt nu tar hand om sitt liv.
Mm.
Får hjälp eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Även klienter som har gått hos mig och som kan säga att det här är på grund av dig. Och jag kan ju intellektuellt sett veta, ja, faktiskt så är det det.
Mm.
Men... jag tycker det är lite svårt. Ja. Jag vill också så här putta tillbaka det på dem. Mm. Ja, men det var du som gjorde jobbet.
Ja.
Men ja, bättre det
är en intressant. Ja. Ja, både och. Du måste ju kunna ta åt dig av berömmet också.
Ja.
Bli lite glad av
ja.
Det.
Ja,
för alla behöver ju bekräftelse oavsett om man är grundad i sig själv, tänker jag.
Ja. Jo, det är sant. Det måste jag göra. Och det jobbar jag på.
Ja, det blev din terapeut helt plötsligt.
Ja, omvända roller.
Ibland kan det bli så. Men hur mycket hänger det här ihop med perfektionism? Och så här? För det är också något jag vill prata om.
Ja.
Perfektionism tror jag att många lider av.
Ja, oja.
Ja.
Det måste vara på ett visst sätt.
Rädslan för att misslyckas.
Liksom. Rädslan för att misslyckas.
Mm.
Vilket gör att jag ju då kanske också... begränsa mig själv i vad jag faktiskt kan lyckas med om jag törs. Jag tror ju att det är så här att det mesta av perfektionism och prestationsångest och kontrollbehov och alla de här kletiga sakerna blir lite mindre, minskar lite grann, krymper lite när vi börjar prata om det. Bara genom att säga att jag är lite stressad nu för att jag är lite rädd för att misslyckas. Tycker att det verkar lite jobbigt och läskigt. Bara det. Alltså de flesta rädslor och sådana här saker som begränsar oss. De minskar ju när vi pratar om det. Det är liksom större på insidan när jag bär själv. Än på utsidan när jag får prata om det.
Mm.
Och det gör också något helt fantastiskt med människor när vi visar oss för varandra. Det är att vi kan minska osäkerheten i varandras närvaro.
Mm.
Och börja lita på varandra. Få liksom mycket mer ärliga, öppna, transparenta relationer.
Mm.
Det är väldigt häftigt.
Ja, det är superhäftigt.
Ja, det är superhäftigt.
Och det har ju kommit upp många gånger i den här podden att kvinnor generellt, nu säger vi, är dåliga på att tacka ja. Alltså när man får ett erbjudande. Att man gör inte det.
Ja,
för att man inte tror på sig själv.
Nej.
Eller att man vågar inte riktigt. Vad skulle du säga till kvinnor? För vi säger så här, tacka ja. Ja, men det är inte alltid helt lätt att göra det, tänker jag. Eller att man inte söker jobb för att man inte har alla punkter. Alltså allt det här kommer ju upp hela tiden.
Ja. Jag tänker två saker när du frågar det. Och det ena jag tänker, det är så här, det är ju det du sa. Ja, men tacka jag.
Ja.
Och skit i och känn efter.
Mm.
Det är liksom, tänk inte så mycket. Bara skicka in den där ansökan. Eller bara säg ja och lägg på luren. Och sen får du väl ha panik lite då. Och känn, det är klart, nu jobbar jag med känslor. Det är jätteviktigt med känslor. Men ibland så måste man faktiskt plocka bort de där känslorna. För de är i vägen för oss.
Mm.
Tänk inte så mycket, känn inte så mycket. Bara gör.
Mm.
Bara gå dit. Så håll inte på att planera något mer nu.
Mm.
Och folk som håller på med långa presentationer. Åh gud, det måste vara så perfekt. Och jag måste ha 412 000 sidor och grejer och planera. Nej. Strunta bara i det. Gå dit.
Ja.
Det räcker att du är där du själv.
Och
det är också ibland så frågar man. Åh gud, det måste ligga mycket förberedelse bakom. Nej. Nej. Det gör det inte. För jag har ju mina kompetenser. Jag har utbildningar inom de här områdena. Vilket borde betyda att jag kan något om det. Och så har jag ju mig själv. Mm. Och mig litar jag på. Det löser sig. Mm. Liksom. Och om det inte löser sig, då kan jag väl säga det då. Nu blev det lite jobbigt. Mm. Liksom. Då är det så.
Mm.
Så jag tycker absolut man ska tacka ja. Och använda varandra.
Mm.
Alltså till exempel med att säga att nu har jag ett jobb här som jag inte törs söka. För jag har sett att man ska kunna jonglera och det kan inte jag. Men jag kan de 328 andra sakerna.
Ja.
Och då vill jag att du ska säga till mig, sök jobbet bara. Sök, nej men jag törs inte. Ja, men nu bara gör vi en deal att du söker jobbet och sen ringer du mig när du har skickat in den här ansökan.
Mm.
Eller jag kan sitta bredvid dig. Så, förstår du, man får ha lite fantasi kring hur man kan hjälpa och stötta och peppa varandra.
Mm.
Och då tycker jag att man också ska vända sig till någon som är lite draghjälp. Så man inte säger, åh jag vet inte, jag törs inte söka jobbet. Ja nej, det skulle inte jag heller tordas. Det verkar, kan du inte den där punkten? Nej, nej då hörs inte jag. Det är ju som att, liksom, om man ska, inte vet jag, träna på någonting så ska man göra det ihop med någon som man kan ta rygg på, som ligger lite före.
Mm.
Hitta de människorna istället för att grotta ner sig ihop med andra som inte heller törs.
Nej, för det kan ju lätt bli så. Ja. Man blir en sån klubb.
Ja, man blir en sån klubb. Och så blir det synd om oss.
Mm.
Men det är det inte. För då förlorar också folk sin kraft.
Mm.
Så fort vi blir offer.
Mm.
Och upplever oss som förminskade, till exempel. Mm. Kränkta, nedtryckta. Men jag kan göra något åt det.
Mm.
Kan kliv fram. Åt det? Kliv fram, säg ifrån.
Ja.
Eller hävda att din rätt. Ja, men det är också som till exempel att i de flesta grupper som jag arbetar med där det finns både kvinnor och män så är det ju männen som pratar längre, tar mer utrymme, upprepar samma saker. Det vill säga det kommer inget nytt när de pratar ibland. Medan kvinnan tar en liten stund på slut. Nej, nej, börja du. Sådär. Det är så många situationer där vi kan göra små förändringar.
Mm.
Och när jag träffar en sån grupp, då belyser jag de här sakerna. Att nej, säg inte nu att du ska vara sist. Var först nu och prata hur länge du vill.
Mm.
Och jag har några punkter kvar här. Ta dem också då.
Ja.
Förstår du? Så här.
Ja.
Och så tror jag vi skulle kunna hjälpa varandra mycket mer.
Mm. Ja, det handlar ju ofta om att någon annan plockar upp det i rummet. Vad som händer och sådär.
Ja.
Det har ju kommit upp här förut. Ja, att vi kan ha en sån enorm hjälp av varandra. Men att då måste man ju prata om det. Och det är ju en av nycklarna med den här podden. Att prata om det.
Ja.
Och att liksom öppna upp för det samtalet.
Ja.
För då tror jag man blir medveten. Som när jag ställer den här frågan på Instagram till mina följare.
Mm.
Om huruvida de förminskar sig själva. Ja. Och att jag fick hundratals svar liksom.
Mm.
Och ju mer jag delade svaren, desto mer svar fick jag in. Ja. För då kände folk igen sig och så börjar man liksom... Och det finns ju en jättekraft i det.
Det finns en jättekraft
i det. Att liksom vara medveten om det. Ja. Samma det här med hur kvinnor är mot varandra. Mm. Alltså att lyfta upp det för att bli medveten. Men det är ju först då man kan förändra någonting, tänker jag.
Ja, det tänker jag också.
Men det finns ju studier, när du säger det här om att kvinnor är mer tysta och att de väntar. Det finns ju studier som säger att om kvinnor pratar mer än 25% i beslutsfattande rum så uppfattas hon som för mycket.
Mm.
Det är faktiskt fakta. Mm. Och det är ju rätt tragiskt. Och såklart också en anledning till det här förminskningen.
Ja.
Att vi tackar nej.
Ja. Hela men jag tror att vi kanske då också måste... Ja, och låt henne vara för mycket då. För mycket för vem? Vem har sagt det?
Nej.
Då får väl någon säga ifrån då. Och då kan vi ju börja ha diskussionen om hur vi ska ha det, i det här, på det här mötet. När vi träffas tillsammans.
Mm.
För det är ungefär som någon säger. Åh gud, nu har jag pratat så mycket. Nu har jag tagit så mycket plats. Nej, men du har fått plats.
Mm.
Det var ingen som sa något. Nej. Prata på du tills någon annan vill säga något.
Ja.
Det är väl inte, du äger ju inte deras luft.
Nej.
Det är väl bara att de säger ifrån då. Jag tror att när vi ska förändra de här sakerna så får vi inte köpa heller när någon trycker tillbaka.
Nej.
Är du med på vad jag menar? För jag vet att jag var på ett ställe där det var en kvinna i gruppen och hon blev avbruten hela tiden.
Ja,
så fort hon hade hon hade jättebra idéer.
Mm.
Det var inte, det var superbra inlägg och sådär. Hon blev avbruten. Ja, nej men så där kan vi inte göra. Ja, nu får du vänta lite. Du vet. Ja. Och den här personen avbröt ingen annan.
Nej, bara
mitt jobb är ju att observera de här sakerna och sen berätta vad jag ser för att kunna hjälpa gruppen att göra annorlunda.
Och då är jobbandet där blir ju, dels så måste jag ju säga att det är verkligen fantastiskt hur de också lyssnar och tar till sig.
Mm. Och inte säger nej, gjorde jag inte alls det.
Utan att de säger, åh, gjorde jag det? Mm. Gud, det har jag inte ens tänkt på.
Nej.
Ja. Så, och då blir ju att nästa möte, då behöver du säga till, för den här personen kanske fortsätter att avbryta, men då behöver du säga, nu får du vänta tills jag har pratat klart. Jag är inte färdig ännu.
Nej.
Jag säger till när jag är klar. Så att man liksom hjälps åt i att förändra de här sakerna.
Ja, det är ju ansvar som en grupp i helhet, tänker jag.
Ja.
Inte bara oss kvinnor, att vi ska ta det ansvaret, utan även män omkring oss.
Ja.
Men att då, som du säger, då måste man ju säga det, alltså, så att man skapar medvetenhet.
Ja.
Tänker jag.
Ja. Sen tänker jag på en sak i det här, när vi pratar om de här sakerna, prestationsångest, kontrollbehov, perfektionism, höga krav, dåligt samvete, aldrig tro att man räcker till, vem har bestämt vad som är tillräckligt, liksom. Mm. Låg självkänsla, den här tron att alla tycker en massa saker om mig och allt det där. Jag tror att när man ska göra en förändring så måste man göra det ganska extremt.
Mm.
I vissa saker så kan man, i vissa förändringar så kan man ta små steg. Jag ändrar lite nu och så ändrar jag lite nu och så ändrar jag lite nu.
Mm.
I vissa andra saker behöver man göra rätt extrema, liksom kasta om för att det ska, det måste kännas som en förändring från början. Och då tänker jag så här, tänk om alla som lyssnar på det här och som känner igen sig i de där sakerna som jag sa nu, bara bestämde sig för att fan vad omodernt
det är. Nu tänker jag om.
Nu tänker jag bli en modern människa som rår om mig själv.
Mm.
Om jag skulle landa på jordklotet nu så skulle jag vilja landa i den här människan och bli liksom den här, fast i den nya versionen.
Mm.
Och nu bestämmer jag mig för att jag vill inte vara omodern och trycka ner mig själv längre, utan jag börjar idag, nu, efter att jag har lyssnat på det här. Och så varenda gång det dyker upp en tanke om att jag inte är tillräckligt bra, eller jag kommer nog att misslyckas, jag kommer inte få det här jobbet, alla såg vad jag gjorde, ba 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 ba, så bara en stor fet hand och gärna ett ljud också.
Ja. Ja.
Så håll käften och gå och stäng in dig någonstans. Jag vill inte höra vad du säger.
Nej.
Sen vet vi ju att någonstans måste vi, jag har lite självkritik också. Annars så skulle jag liksom, åh, där inne i den mörka gränden står någon med en köttyxa i handen. Men han är nog bara snäll. Alltså det måste ju finnas någon självkritik också.
Ja, såklart.
Men det, jag menar, har man haft så här mycket så kommer det, den dosen kommer jag nog ha kvar i alla fall.
Mm.
Men tänk om vi bara skulle så här, vi går inte och väntar på några saker, vi håller inte på, vi behöver inte gå på några kurser, man behöver inte gå på terapi, man behöver inte läsa böcker, behöver inte göra någonting. Jag bara bestämmer mig, jag är trött på det där.
Mm.
Jag är trött på det där, jag vill vara en modern människa som bryr mig om mig själv.
Mm.
Som sätter mina egna gränser, som tror på mig själv. Som känner att tyngden är inte andras åsikter. Tyngden är i mina fötter.
Mm.
Där står jag. Och att jag, även om jag inte kanske finner mig i stunden när någon kommer med en kommentar, så kan jag komma efteråt och säga, du, vad var det du sa förut förresten?
Mm.
Det lät ju jättekonstigt det där. Jag blev faktiskt lite ledsen, märkte jag. Tänkte bara tala om det för dig. Så jag tänkte att det kanske så här, finns ett litet filter nästa gång.
Mm.
Innan du, det kommer ut ur munnen.
Ja. Och det är ett jättebra avslut på det här avsnittet, faktiskt. Vi har spelat in väldigt länge, så vi ska börja avrunda. Men är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta?
Jag tänker att lika envis som man kan vara att hålla kvar vid de här destruktiva sätten att se på sig själv. Den envisheten, alltså alla har det här i sig.
Mm.
Alla har det här i sig. Den envisheten kan man bara vända åt andra hållet istället. Mm. Ja, det finns ju massor att säga, men det
kanske får bli fler avsnitt.
Det får bli fler avsnitt, ja. Får fortsätta
så folk orkar lyssna.
Ja, ja, det vill vi ju.
Ja. Mm. Då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas och tror att ni fick med er massor med bra kunskap och att ni snart kan känna att ni är good enough, precis som Elisabeth. Ha en fortsatt grym vecka, så hörs vi på onsdag igen.